Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Med ett burkigt ljud och en svajig lina så välkomnar vi er till avsnitt 226 av Kedja ut, en podcast om discgolf. Jag heter Tommy Wecke och jag gör det här med Niklas Nyman som sitter i en bil idag.
Jajamän, sitter på ute i mitt i ingenstans i skogen och åkte så nära masten jag kunde efter storvägen för att ha en stabil uppkoppling.
Så akta där är jag. För 5G bara.
Ja, precis. 5G är farligt.
Ja. Jag tänker att vi behöver inte dryga ut på det här med att prata om oss, utan jag tycker vi presenterar dagens gäst, och det tänker jag prata till dig idag.
Tänker du prata till mig idag? Okej.
Okay. Tänker jag göra.
Vi har den stora äran att idag ha med oss Sveriges nya förbundskapten för discgolflandslaget, Christer Kristiansson. Stort och varmt välkommen till Kedja ut.
Tack så mycket. Det är väl ett lika stort privilegium att få vara med.
Härligt.
Den stora frågan är, hur mår du?
Jag mår egentligen ganska bra, men det har varit några hektiska egentligen veckor, men de senaste dagarna har ju faktiskt varit lite smått nervösa. På spelarnas vägnar, om man säger så.
Jag vill anta att det handlar lite grann om de här sista platserna till EM-truppen som det har vankats lite om.
Så är det, så är det. Det har ju varit flera stycken involverade och endast en NPO och en FPO-plats kvar att dela ut. Mm.
Det ska bli otroligt intressant att få höra hur du har tänkt och vart du har landat någonstans. Men jag tänker att vi kör igång med våran klassiska faktaruta innan vi kommer dit. Så Nick, jag kan väl köra den eftersom att du inte har något körschema framför dig.
Jag gör gärna det så det blir ordning och rätt.
Du, vad är det för ålder på dig?
Du, på den här hästen är det 57 i år. Så 2 månader till. Sen är det 57.
Snyggt. Vad jobbar du med när du inte håller på med discgolf?
Projektledare och CAM på ett IT-bolag.
Intressant. Om jag bara säger discgolf, vad är det för dig då?
Det är nästan det roligaste jag vet. Det finns dock en frisbeegren som är roligare, och det är ultimate frisbee.
Vill du berätta mer om varför du tycker det?
Jag har ju hållit på med frisbee så länge jag kan minnas. Jag började ju 83. Så det är ju en del av mitt liv.
För att få lite perspektiv på det, så är det ju 83, då föddes alltså Nicke, och det är 10 år före jag föddes. Ja. Så då har du rutin.
Ja, det får man nog säga. Jag vann SM första gången 86 och senast dock då i Grandmaster 2022. Så det är ju några år däremellan.
Häftigt. Vad är det som har fått dig att hålla dig fast vid frisbeesporten?
Glädjen, gemenskapen. Sen givetvis vad ska man säga, nerven i tävlingsbiten då.
Vi har ju fått Norrlands första Ultimate Frisbee-bana här i Sävar, där både jag och Nicky bor, så att, det kanske är någonting för oss att testa också här framöver.
Mm, gör det.
Om vi går tillbaka till discgolfen då, vilken var din absolut första disk?
Oj, nu pratar vi ju inte disk på den tiden, utan min första frisbee var ju en egentligen en gammal rickesnurra när jag var typ 7 år, men sen kom det ju en World Class Frisbee 119 grammar in i bilden. Och av de moderna diskarna skulle jag nog säga att en av de första i alla fall, det var den hedliga Aviaren Jag kan inte säga att det var den första, men jag har inget riktigt minne av vilken den första var.
Yes. Vad förutom diskar har du alltid med i vägen?
Handdukar. min Bushnell kanske. Kika.
Det har vi haft en diskussion om tidigare också på sociala medier. Ja,
jag, jag tycker det är ett otyg och borde inte vara tillåtet, men vi kanske inte ska gå in på den stigen.
Men nu när det ändå är tillåtet, så varför inte använda det?
Jag använder den eftersom det är tillåtet. Jag har tidigare i min karriär valt att använda tekniska prylar för att se vad PDGA säger om dem. Mm. Jag tror jag var en av de första att använda hörlurar. Och det heter inte iPod på den tiden, det heter ju MP3-spelare. Just för att jag tycker att det är ett hjälpmedel i utförandet av kastet, eftersom man kan koppla bort allt annat. Så då tyckte jag inte att det skulle vara tillåtet. Men jag tänkte att jag skulle testa PDGAs regelverk och de har inte sagt något.
Jag gillar det här med att liksom tänja på gränserna och liksom bara få en reaktion. Liksom, vad är det som händer och vad tas det för action på eventuella problem som kan uppstå? Precis. Och det ser vi ju i dagsläget med folk som blir träffade av diskar hejvilt som har musik i öronen också. Så det gäller att tänka till där också från båda håll.
Ja, så är det.
Vilken bana som du inte har besökt skulle du vilja besöka?
Oj, det var en svår fråga. Men jag fick faktiskt häromdagen höra talas om någon som frågade om jag hade spelat Maple Hill. Så det borde nästan bli den. För den har jag inte spelat.
Dra Nicke på smilbanden här.
Mm. Vi kan göra en gemensam resa dit då, känner jag.
Jag tänker att reseräkningen går på kedja ut då.
Och jobba upp Patreon-basen lite grann först. Men du, om du fick välja mellan att spela Maple Hill och i så fall aldrig mer spela din hemmabana, vilken skulle du då välja?
Ja, det är inte så svårt eftersom jag inte har någon hemmabana. Så att, men om jag skulle säga en hemmabana här i Göteborg, så är väl Ale min hemmabana. För det var väl någonstans den banan som jag tycker är representativ för discgolf. Så då skulle jag ju aldrig åka över pölen i alla fall, det kan man säga.
Det är nästan förståeligt. Det kunde jag nästan räkna ut innan när du sa att det var Ale som var närmast hemmabanan där. Har du varit där sedan de öppnade i våras?
Mm, jag var faktiskt där för någon helg sen och spelade en liten sån här lokal C-Tire Revolution Race.
Ja.
Två runder på en dag. Gick väl sådär, men ja, herregud.
Snyggt. Du, det var faktarutan. Hoppas vi inte satte det på pottan än i alla fall.
Inte ännu. Nej. Men det kommer väl.
Vi vet inte. Du, när du fick förfrågan här om förbundskaptens jobbet efter David Svärd valde att kliva av, vad var det första du tänkte, eller vad var känslan när du fick den frågan?
Givetvis är det en viss stolthet och ett privilegium som dök upp, och sen så kände jag en viss, vad ska man kalla det, att någonstans kunna ge tillbaka till discgolfen det som jag själv har fått uppleva.
Tycker du själv, alltså, satt du och vägde liksom för- och nackdelar, eller hur gick tankarna där? Fanns det några nackdelar överhuvudtaget?
Det finns alltid en massa nackdelar med allt man gör, men jag har inte ens tittat på dem, för jag tycker att det här ska bli så skoj helt enkelt. Och redan är skoj. Sen kanske jag redan nu lägger alldeles för mycket tid, men jag tycker det är så kul.
Det är jätteviktigt. Om man säger den första tiden nu då, från att du klev på uppdraget och... Hur har den tiden sett ut? Även om den har varit relativt kort, så nämnde du i försnacket här att den har varit ganska intensiv.
Ja, jag klev väl på där i mitten på maj, så det är ju knappt 2 månader. Det första var att analysera läget. Det var ju vissa spelare som är med i landslagstruppen som hade fått reda på att de var en del i de sista platserna som skulle delas ut i år. Vissa platser delas ut redan tidigt i januari. Individuella platser och några andra, om man kanske man ska ju inte säga självklara kort, men några spelare var ju uttagna innan då. Så det gällde det att scouta dels de namnen som fanns på pappret plus några egna som jag har tittat på lite i smyg.
Hur har du ägnat den tiden genom att följa upp spelare och se spelare? Jag tänker, vi bor i ett ganska avlångt land och det är långt från norr till syd. Hur har du liksom kunnat använda din scoutingförmåga för att uppmärksamma de spelarna som har varit aktuella?
Dels är det väl av egen erfarenhet. Jag känner ju många. Självklart alla tävlingssidor vi har. Jag har ju inte haft möjlighet ännu i år eftersom jag själv tävlar att åka runt bara att vara förbundskapten. Men till exempel när vi var nere i Kroatien när jag själv spelade så valde jag att gå caddy åt Josef Berg en runda för att känna honom lite på pulsen. Sen har jag väl skickat ganska mycket meddelande till alla spelarna via Messenger. Bett dem återkomma till mig mellan runder, alltså efter runder och efter tävlingar med lite feedback på lite frågor jag har haft.
Det är någonting som jag kan bekräfta. Det har varit uppskattat från de spelarna som jag själv har en närmare relation med, som har haft den kommunikationen med dig. Där de uppskattat att du har varit så pass tät i din kommunikation och verkligen visat att du finns där och att du bryr dig om deras prestationer och deras utveckling. Och det tycker jag är en styrka hos en ledare och framförallt en förbundskapten.
Kul. Jag ska försöka ta det ett steg längre hittills med dels det, men den här återkopplingen spelare ledare emellan och försöka få till någon slags, vad ska vi kalla det, en personlig utveckling av varje spelare för att Sverige ska återta sina forna glansdagar som Europaledande nation.
Vad tror du behövs för att Sverige ska nå dit? Om vi ser på bara 20-30 år sedan så var ju Sverige en stor makt inom discgolfen, kanske framförallt på FPO-sidan men även på här sidan också. Vad är det som saknas i dagsläget?
Egentligen så kan man nog titta på Finland, för det var de som sprang om oss någon gång. Jag gissar att det var runt 2010-2012 kanske. Genom att de byggde banor överallt. Det finns banor som är 40 meter snittlängd till rena tävlingsbanorna. Det medför ju att det blir en stor hype kring det. Många som spelar, var du än är så kan du spela. Vi behöver få fram fler yngre. Sverige är ju fortsatt ganska duktiga i åldersklasserna eftersom vi har gamla spelare som inte har lagt av ännu. Och sen behöver vi kunna ta hand om de här yngre så att vi får några förebilder helt enkelt. I början av 20-tal hade vi ju en del förebilder med bland annat av de som slår mig just nu. Det är väl Jesper Lundmark upp från Skellefteå och Marcus Källström från Stockholm som var de största namnen. Och de var ju duktiga redan i alla, som man säger, internationellt sett. Vi har ju några på gång. Vi har Linus som är över i USA och tävlar och försöker få till det. Som är en förebild. Och sen har vi många nya unga förmågor som jag tror kan bli nästa generation av förebilder. Då. Mm.
Ja, som sagt, vi har absolut flera uppkommande eller up and running unga spelare som vi definitivt kan se som stjärnskott. Men du är inne lite grann på det här med bredden och hur Finland kanske har sprungit om oss där. På vilket sätt tror du att en bred grund eller bredden kan gynna toppspelarna för svensk discgolf?
Man kan ju dra lite paralleller med längdskidåkning. Om du har en stjärna som Sverige har haft de senaste åren och den stjärnan är skadad eller inte presterar så finns det ingen annan som kan ta en medalj. Medan Norge kanske har haft 10 stjärnor, eller stjärnor och stjärnor, men de har 10 på samma nivå. Så vi behöver få tillbaka det och då måste man bygga lite underifrån. Och sen behöver vi, och det är väl förbundet och jag som kapten då, behöver stötta spelarna och titta på hur kan du som spelare bli bättre? Hur kan du analysera dina svagheter och styrkor så att du vet vad du ska träna på?
Micke, du som är ledare och tränare inom både innebandy och fotboll, vad skulle du säga är den stora skillnaden om man ser inom lagidrotten till den individuella idrotten på just coaching på ett personligt plan och utveckling från bredd till topp?
Alltså det som är det svåra med lagidrott, men jag tror att Christer står lite grann inför samma dilemma, det är att det är så många spelare som ska ses. Och det är samma sak i ett lag också. Och vi har ju i det lag jag har tränat på seniornivå har ju haft liksom spelare som är lika gamla som de yngsta som du har med nu. Om vi tar Hjalmar till exempel, han är väl född 07 tror jag. Och man har spelare som är hela vägen upp till, ja, men till din egen ålder till exempel. Det som är svårt är ju dels så där, men på vilken nivå vill du ha din personliga feedback? Hur ofta vill du ha din feedback? Och vilken typ av feedback är du ute efter att få? Och att sortera ut alla de här bitarna i ett lag, det kan ta hela säsongen innan man liksom har hunnit se alla och komma med input på alla. Och sen är ju alla olika också på hur de responderar på feedbacken också. Just när det kommer till coachning och i en lagidrott som är, ja, men vi har matcher varje helg och sådär, så blir det en annan typ av feedback tror jag man jobbar med kontra ett landslag i discgolf där det inte är så många tävlingar just i landslaget per säsong. Så det skiljer sig väl lite, men just att jobba med feedback så det är superviktigt och jag tror att som spelare kan det vara svårt att kanske, en del uppskattar det ju, men jag tror att när man är ny i det så kan det vara en ny erfarenhet, men att man kan upptäcka att den här är ju superbra och superviktig att ta med sig utav istället för att man ska hitta lösningar själv på saker och ting. Och jag tror att det är så mycket saker som pågår bland våra bästa spelare i Sverige som vi utifrån sett. Vi tittar på resultaten på tävlingen. Ja, men varför gick det så dåligt här? Varför gick det si och så? Och vi har diskuterat resultat i podden flera gånger. Och det är någonstans vår roll också. Att liksom titta på, ja, men vad kan ha hänt här? Om man har sett någon runda här och sådär. Men det kan finnas orsaker bakom. Och det är de som man som ledare måste försöka hitta åt. Ja, men varför var det så här? Ja, men en del kan bara vara att ja, jag hade bara en dålig dag. En del kan vara att ja, vi har haft en tragedi i familjen. Eller, alltså det finns så många olika saker som man ska hålla koll på. Men det är inte lätt att se alla. Och kanske framförallt få till den kommunikationen också kring att få reda på vad vill alla. Alltså vilken typ av feedback är de vill ha. För alla är olika när det kommer till feedback. Jag har frågat mina tjejer, jag har laget. Ja, men vilken typ av feedback vill du ha? Och en del är så här, men du får inte skrika på mig. För då stänger jag av direkt. Mm. Medan en del är så här, men skäll ut mig då. Så att det är så liksom, man ska ha flera olika roller med sig in i feedbacken. Nu tror jag inte på att någon discgolfare mår bra av att bli skriken på om man gör dåligt, ett dåligt resultat. Men det är att hålla isär det individuella och samtidigt jobba med laget som landslaget ändå är. Det är det som är den stora skillnaden, att du jobbar i en individuell idrott men ändå med ett lag på något sätt. Innebanden är ju inte, där är ju en lagmaskin som ska funka och man ska få det att flyta ihop på ett annat sätt. Men jag tycker ju att alltså den känsla jag har kring svensk discgolf och de utmaningar vi står inför och det som finns framåt, så tycker jag att vi har landat i en bra förbundskapten. Men även så, det jag har fått höra av spelare, så är det att det, på den korta tiden som har varit, så har det hänt väldigt mycket. Och det gör ju att man blir glad att okej, okay, ja, men nu kommer det hända grejer och nu gäller det liksom att alla involverade liksom hoppar på tåget och är med, så att säga, och att Christer får styra dig i den riktning som han tror på, och att man liksom stöttar det. Styr han oss ut från spåret och vi tappar liksom riktningen, ja men då får man analysera det då, men nu måste man liksom haka på. Christer får styra, vi får haka på, spelarna får haka på, och jobba fram svensk disco. För jag tror att vi har så mycket, tittar man på vår juniorsida framförallt, så har vi ju en ruskig bas om några år att stå på, om de fortsätter och inte upptäcker att tjejer är intressanta och sådana saker, utan de fortsätter spela discgolf, om man säger så.
Finns det tjejer på discgolfbanan nu också för nu för tiden?
Ja, precis, men det brukar kunna vara att det där med intressen för saker och ting kan ju slå olika väl ut också, så att säga.
Så är det.
Ja.
Har du någonting att tillägga, Christer?
Jag är bara lyssnare och njuter, för jag tycker Nicke har väldigt fina tankar, och några grejer har jag redan tagit till mig och tänker att det var smart sagt. Jag hade nog kommit på det någon gång i framtiden, men nu vet jag det redan. Just som han säger att alla individer vill ha tillbaka feedbacken på olika sätt. Och där blir ju ett litet... Ja, jag har en liten svart bok som man brukar säga, där det står lite saker som, då kan man plita ner det också.
Mm. Jag tror också det som är skillnaden på landslag och vad ska man säga, regionalt lag och klubblag, det är att Christer jobbar med proffs på ett annat sätt än vad jag gör.
Absolut.
Och därmed så Christer vet att om han har plockat ut i landslaget, han vet att ja, men ni kan kasta disk, ni kan putta, ni kan göra inspel, ni kan kasta forehand. Alltså, alla de grejerna finns ju. Utan jag tror att det är mycket av jobbet som blir liksom att ja, men, fysisk status, tränar och äter och sover du i ordning. Och att jobba med det mentala. Det är det jag tror. För att alla de spelare som är uttagna i landslag och som har varit iväg på olika landslagsläger, de är duktiga discgolfspelare, såklart. Jag sparkar lite grann in en öppen dörr här. Men det är det som är skillnaden med att jobba med. Sen ska man utveckla också. Men mycket av utvecklingen sker ju inte på när man är iväg på EM. Mycket av utvecklingen sker ju mellan de olika landslagsuppdragen. Med det sagt, inte att EM är viktigt, för det är en del i processen, men det är arbetet som görs däremellan. Det är egentligen där Christers roll är absolut viktigast, inte just under själva EM, för då ska spelarna gå in i sin bubbla när de går sina runder, och när de är färdiga med sina runder, analysera, och då ska ju Christer vara ett bollplank där och andra mentorer som finns med kring ett landslag. Analysera, bryta ner, vad ska förändras i nästa runda, förhoppningsvis inte förändra så mycket, utan, för det tror jag bara kan ställa till det, utan mer bara hitta små grejer för att justera lite grann. Och det är där Christers roll blir absolut viktigast, för att kanske bromsa spelarna så att ja, men jag ska byta disk på 5 hål för det var dåligt från 10. Ja, men vänta, stopp, det handlar inte om det här, utan här kan det handla om små andra saker som behöver funderas kring. Gjorde du din rutin rätt eller sådär? Det behöver inte vara. Det naturliga är att ja, men det var fel disk. Ja, om det kan ju vara skillnad till nästa gång, men då är du medveten, då var det där rätt disk. Så att, jag tror att det gäller att både vara ett bra bollplank och kanske lite bromskloss också, så att inte spelarna springer iväg och gör för mycket förändringar själv. Mm.
Vad skulle du säga, Christer, själv som ledare? Vad är din absoluta styrka? Vad kan spelarna förvänta sig av dig som förbundskapten?
Ja, de kan framförallt förvänta sig att jag alltid finns tillgänglig. Jag är en analytiker i grunden, så att jag kan se ett samband genom ett resultat och en prestation, och med några enkla frågor som det har visat sig då analysera och kunna hitta de där punkterna, små grejerna som man kanske ska tänka på till nästa runda utan att ändra för mycket, som Nicke var inne på. Sen hoppas jag givetvis att min egna bakgrund och karriär kan bidra till att hjälpa till.
låter som en väldigt intressant upplevelse att få ta del av, måste jag säga. Mm.
Det kommer bli intressant. Vi har ju ett EM om några månader, men det är ju egentligen efter det EM:et som alla mina nya tankar och planer ska försöka sättas igång. Dock då givetvis i samband med Discgolfförbundet. Jag kan ju inte hitta på saker hur som helst utan att ha, man ska inte mandat, men deras okej kan man väl säga.
Ja,
vi har ju några, vi har ju några till där också. Johan Sleman som hjälper till med det fysiska eller sådana grejer. Och sen har ju Mattias Nilsson varit involverad som ett stort bollplank i landslagsdelen också.
Mm. Ja, som sagt, stort fokus på EM som komma skall i Estland fick vi ta reda på här under några avsnitt sen när vi satt och killis oss fram till saker som vi brukar göra i den här podden. Men efter det avsnittet så hörde du av dig till oss lite grann och visade intresse kring den diskussionen och vi var väldigt öppna med vad vi kanske tyckte och tänkte oss här och tänker bara vi ska få det och liksom du ska få förklara hur du har tänkt och sådär inför de här sista platserna. Och det är ju en NPO-plats och en FPO-plats som ska komplettera den trupp som ska till Estland. Är det september eller i slutet av augusti?
Det är i mitten på augusti, 16-19 tror jag det var. Och sen är det veckan efter så är det EM för ålders, alltså masters då, i Ungern. Så i Estland är det FPO, MPO och juniorer.
Det är så det är, ja.
Ja.
Nu fick jag till med något nytt här igen. Mm. Men om vi drar truppen lite snabbt här. De som är klara, Henrik Hagman, Josef Berg, Linus Karlsson, Max Rogitnig, Den Kadega har skrivit, Dennis Augustsson och Gustav Dahlén på MPO. Och där har vi också en vakans då. Sen är det Hanna Jansson i FPO och en vakans. Sen på juniorsidan som jag tror truppmässigt kan vara bland den starkaste här av de åldersklasser som vi har. Axel Wernborg, Elliot Jonsson, Hjalmar Fredriksson, Samson Erfelt, Ville Parpala och Julia Backlund. MP40, där är det Anders Svärd, Emil Dahlgren, Henrik Wahlman och Christian Bengtsson. Det här är väl en full träff, är det inte det?
Det tycker jag, men det kan jag inte ta upp med äran, för de var ju uttagna innan jag kom in i bilden. Men det är ju svårt att ställa ett bättre MP40-fält utan att sänka någon annan. Ja, det är riktigt bra trupp.
Mm. Mina förhoppningar ligger ju definitivt på MP40. FP40 så har vi Camilla Jernberg och Pia Andersson. I MP50 så åker Åke Wallbäcks, Jonas Hellberg, Johan Åhlund och Raimo Värme som blev tilldelade plats efter Master SM, va? Nu i Gävle. Mm.
Vi hade en plats ledig och då tyckte jag att vi för en gång skull kunde göra något roligt av det, så att de fick reda på innan tävlingen att det står en plats på spel helt enkelt.
Och det måste jag ändå göra någonting med spelarna som vet själva att jag kommer ha med toppen att göra, och går jag och vinner då kommer jag få åka och spela EM för landslaget. Det måste vara en sån stark morot att verkligen liksom kunna fokusera och förbereda sig på bästa sätt inför ett SM också. Så jag tycker också att det är ett bra sätt att liksom ge ut den här sista platsen på. Sen kanske man ska ha ett större perspektiv sett över hela truppen. Men är det liksom jämnt och det står mellan två spelare, ja, men då ska man definitivt, i min mening, då, premiera starka prestationer.
Är inte det också lite karaktärsprövande, tänker jag?
Kan vi spara
på den mentala belastningen, tycker jag.
Kan vi spara den lite, för jag kan komma in på det lite sen med tanke på de platserna vi inte har delat ut ännu.
Ja, absolut.
MP55 då, där ska förbundskaptenen själv spela. Kommer det bli ett spel samtidigt som du agerar förbundskapten?
Så får det bli. Jag kommer nog prata med dem som är nere i Ungern då, att de kanske får klara sig en del själv, för jag har lite själv att fokusera på, men jag kommer att bidra. Alla de i MP55 har ju, och uppåt ska jag säga, MP55, 60 och 65 har ju fått sina platser tilldelade på rating. Det är så kallade individuella platser. Det finns inga nationsplatser i dem. Så därav Och sen var jag inte förbundskapten heller när det här bestämdes. Men jag hade fått platsen i vilket fall, om man säger så.
Och förutom dig i MP55 så är det Per Gylle och Rickard Kappling som ska ställa upp i MP55.
Ja.
I MP60 har vi... Ja, vad vill du säga?
Kappling fick faktiskt sin plats dels på rating, men framförallt för att han är regerande Europamästare i MP50. Och då fick han välja 50 eller 55.
Häftigt.
Mm.
I MP60 så har vi väl en levande legend, skulle jag säga. Hans Tegebäck.
Tycker jag.
Och i MP65 så har vi Olle Samuelsson som kommer bära den svenska fanan.
Ja. Den truppen stämmer till 98%. Nu har jag inte räknat procenten så noga, men Max Regetnig kommer tyvärr inte ställa upp. Han har tackat nej av ekonomiska skäl är det väl mest. Och tyvärr så är hans plats en individuell plats, vilket gör att den inte automatiskt tillfaller Sverige.
Men... Det var egentligen min nästa fråga här, att kommer de som är med i truppen, har alla tackat ja, och kommer de spela, och om de eventuellt kommer att ersätta de platserna då? Men då vet vi alltså att Max plats inte kommer att ersättas av någon annan i dagsläget då?
Nej, Sverige står Sverige har ett namn som står som nummer 3 på den individuella listan.
Mm.
Så att om de två föregångarna där, om man säger tacka nej, så går den till en svensk spelare. Och jag säger inte vem ännu, för då kan jag avslöja för mycket.
Ja, det är förståeligt.
Mm.
Men vad ska krävas för att den ska kunna tilldelas en svensk spelare då? Vilka, vet man vilka två individuella spelare som står före?
Ja, det är, om jag kommer ihåg rätt, så var det en estländsk kille på plats 1 och sen är det en norsk kille på plats 2 och sen då en svensk kille på plats 3.
Just det.
Sen kan man ju då lusläsa ratinglisterna från januari, så kanske man själv kan lägga upp 1+1 och veta vem det blir.
Men då tar vi bort spänningen i det hela, och det vill vi inte göra.
Nej.
Men då, innan vi kommer in på det, när du liksom ska tilldela de här två vakanta platserna, en i MPO och en i FPO, vad är det du tittar efter hos en spelare? Vad vill du se hos en spelare som är aktuell för en vakant plats i en EM-trupp?
Det har faktiskt varit några olika faktorer. Dels har jag tittat på högsta nivå. Jag har tittat på jämnhet och stabilitet under det här året. Och sen har jag tittat på lite, om vi nu kan kalla det personliga egenskaper, såsom i deras styrkor och svagheter ute på banan, i kastning, puttning, mental styrka kan man säga. Ja, ungefär det. Jag vill ha försökt hitta två spelare som kan överraska lite grann åt det positiva hållet, om man nu givetvis då.
Mm. Men om jag får bara framföra mina så här, fördomar. Min känsla av dig är inte att du kanske primärt letar efter en spelare, oavsett MPO och FPO, som ska följa med, få se och lära, utan du vill ha någon som ändå är där för att kunna prestera. Har jag uppfattat det fel då, eller är jag rätt ute?
Du är faktiskt helt fel ute.
Jag är det alltså.
Mm.
Mm. Vad skönt att vi fick det klart.
Precis. Hade jag fått börja från scratch, om vi säger så, så hade jag nog troligtvis tilldelat 75% av platserna för att åka dit och ta medalj, och 25% av platserna se och lära. Om det hade varit möjligt, för det handlar ju så mycket om det här med individuella platser och nationsplatser då.
Precis.
Mm.
Mm. Men då, hur ska vi inte komma till det här nu då? Liksom, hur har tankarna gått inför det? Kan du berätta vilka spelare det har liksom diskuterats kring, eller som du har resonerat kring? Vilka det gäller, och vem har det fallit ut på att få de här sista platserna?
Eller det ju, bara säga det kan jag ju säga. Alltså, det är nog inga hemligheter, för det är ju den stora massan är ju spelare som är med i landslagstruppen, som är publicerad på förbundets hemsida givetvis. Och sen har jag i skymundan spanat på några Sen måste jag villigt erkänna att efter eran, när ni hade uppe det i podden, så har jag spanat ytterligare på en NPO-spelare som jag inte hade tänkt på alls. Eller jag hade ju tänkt på honom, men inte i det här, i de här sammanhangen.
Ja, okej. Okay. Mm.
Jag vet inte, ska jag bara säga vad jag tycker?
Ja, det får du jättegärna göra.
Mm. Jag kan ju börja med att säga att jag har ju delat ut plats till Dennis och Dennis Augustsson och Gustav Dahlén.
Mm.
Efter deras fantastisk start på säsongen, där de egentligen båda två har väl snittat runt 1000 i rating på sina tävlingsrundor.
Mm.
Och Dennis visade ju nu, ja, även Gustav förstås, visade ju nu i Borås att de är på rätt väg.
Och det måste också vara ganska skönt, kan jag tänka mig, som förbundskapten, att liksom få det kvittot också, att liksom känna här har jag gjort rätt val.
Mm. Absolut, absolut. Vi börjar väl med NPO, och jag kan väl säga att det har ju varit ett 4-5, om man säger, officiella spelare inblandade.
Mm.
Peder uppifrån Umeå till exempel, som tyvärr har dratts med skada och inte kunnat uppvisa några för många resultat helt enkelt. Vi har haft mycket dialog. Tobias Söderqvist är här nere från Bollebygdstrakten.
Precis.
Isak Andersson är väl en skånepåg?
Nej.
Nej, han är från Sundsvall. Sundsvall, jag blandade ihop honom med en annan kille. Just det, han är från Sundsvall.
Ja.
Och han hade ju en extremt fin säsong förra året, men i år har det gått lite tyngre.
Han flyttade upp och ner, ja. Tycker jag. Han fyller år idag när vi spelar in det här förresten.
Jag vet, jag har redan gratulerat honom.
Ja.
Och sen har vi då Simon Kappling, som startade året på en hög rating men tappat lite. Mm. Simon är för övrigt den killen som står som nummer 3 på den individuella listan.
Mm. Jag misstänkte det.
Och sen ska jag måste ju titta lite. Jag har ju lite fuskpapper här nämligen, så att jag inte glömmer någon. Sen har jag i smyg tittat på en kille som inte tävlar så mycket utomlands. Det här vet inte ens han om, så han kommer kanske få hjärtsnörp när han lyssnar på detta. Men det är Jim Ljungqvist.
Häftigt.
Som har gjort en jättefin vår. Kommer inte få någon plats i år, men jag har börjat bevaka honom för framtiden.
En spelare som också gjorde ordentliga avtryck under fjolåret.
Precis.
Tycker, och en spelare som har framtiden framför sig, om man frågar mig i alla fall.
Mm. Och sen en kille som jag inte vet någonting om mer än till namnet och resultatlistorna. Elvis Eriksson. Sveven, han är Örebro-spelare.
Stämmer.
Han har klättrat något enormt, så att det är någonting för framtiden helt enkelt.
Gör också små succé på sociala medier i de klippen han kör där, på både YouTube och Instagram har jag sett.
Det får jag kolla. Och sen den som ni då hintade om var ju Robin Willman.
Mm.
Som jag hade personligen inte räknat in med tanke på kanske den lite låga ratingen han hade, och sen visste jag att han hade varit skadad.
Mm.
Han kom ju aktuellt i ett senare skede helt enkelt.
Mm.
Så då har vi bara de två kvar som det stod emellan in i liksom mål då, och då är den ena Carl Falk och den andra är Hugo Fröjdlund. Och jag vet ju att ni själva pratade en hel del om Carl förra avsnittet. Men jag har valt Hugo. Han har också i år nästan 1000 i snittrating på sina runder.
Han har en otroligt jämn spelare.
Ja, och samtidigt har han den spelaren som har bland det högsta snittet på sina topp 5, topp 6 runder.
Mm.
Med, om man säger de här spelarna sinsemellan då. Då ligger Hugo på ett snitt på 1010 och nästa spelare ligger på 988.
Alltså jag gillar det här analytiska som du gör. Mm. Att man liksom, statistiken ljuger aldrig, Nick, eller vad är det du brukar säga?
Nej, men alltså någonstans gör den ju inte det. Alltså, man kan tycka vad man vill. Det har varit lite diskussioner här i sociala medier på slutet kring det här med PDGA-systemet och hur man räknar fram sin rating. Och jag har hört diskussioner ute på banan också på tävling. Ja, men jag tycker att jag är bättre än min rating. Och jag fnissade lite grann för mig själv också. För att jag kan tänka, ja, fast statistik ljuger inte. Du är inte bättre än din rating. För att ändå någonstans statistiken, eller en sån här uttagning till exempel, om man tar det här som ett exempel, så är ju ratingen en stor del till det underlaget som man har. Sen kan man såklart se spelarna och alltså in action så att säga, för att se hur de hanterar trädträffar, dåliga puttar, alltså sådana saker också. Det är också viktigt att ta till sig. Men jag tycker någonstans att tävlar du regelbundet, då ljuger inte statistiken över tid. Att du spelar en veckogolf och går minus 8 och sen har du tävling på samma bana så går du plus 2. Då vet man ju någonstans, då kan man någonstans ändå säga att ja, men du har inte riktigt tävlingsnerven när det faktiskt gäller och inte bara en veckodisk. Och där är man ju själv. Att ja, men man kan spela helt okej på en veckodisk, men sen går man och spelar antingen bara att det räcker att det är en PDGA-rated runda, att det är ett seriespel eller någonting, eller att det är en tävling, så är det en 6-7 kast sämre, eller mer eller mindre kan det vara, men att det kan skilja rätt mycket. Och då vet man direkt att ja, men då ljuger inte statistiken, för du är inte bättre än det den visar när det faktiskt gäller någonting på allvar. Så att men ja, det är det verktyg som finns till hands nu. Och då får man ju använda sig av det.
Det är sant. Ratingen är väl inte en perfekt måttstock heller. För jag tycker inte att den fungerar riktigt som den är tänkt. Det kan man se när vi hade master- och junior-SM. Och det syntes också ännu tydligare nere i Kroatien. När vi har två olika tävlingar på samma tävling. På master och junior SM så var det en juniortävling och en mastertävling. De spelar samma layout. Men eftersom det är två olika tävlingar så beräknas ratingen helt annorlunda. Och det var jättetydligt tyvärr nere i Kroatien bland damer. Och damer 40 tror jag det var. Där det syntes. Jag kan väl säga att jag har... kommer ställa upp för val till PDGA Europa för att se om jag kan se hur vi kan förändra det. Så att de som har PDGA-licens kan...
Det så får vi rösta.
Ja, precis. Det öppnar väl upp här nu i juli så man får väl något mejl. Så in och rösta på mig så gör jag lite reklam
till det. Jag tror att det mejlet kommer redan. Jag tror att det kom igår eller något. Jag såg någonting om PDGA election för, så att det har nog kommit redan. Men det jag skulle säga... också kring det här med Master Junior SM. Det var samma diskussion som kom upp i fjol när det var första året vi hade det delat.
Ja.
Och då vet jag, eller om det var för två år, men då vet jag i alla fall att i fjol så kom det mejl ganska fort efter första rundan. Och förskiljer det 20 poäng mellan junior och det var ju enkelt löst. Det var ett mejl till PDGA, förklarade upp vad orsaken var och de sa vi lägger in en notis på de här tävlingarna, vi tittar på det. Och sen gick det bara några dagar efter tävlingen att det var skickat in rapporterna så hade de ju tweakat till det där hos PDGA. Så det går ju att lösa. Men snyggt. Man vill ju helst lösa alltså att man ska få lägga in det i förhand så att det inte är ett problem när det ska göras. Jag vet inte om det är gjort i år ska jag dock säga. Men jag vet att i fjol gjorde jag det själv nämligen. Så du vet att det varit gjort.
Ja.
Så. Men PDGA-systemet är ju inte klockrent, det kan man inte säga.
Nej, och det är min historia känner jag att när jag har spelat tävlingar med många högratade spelare i och man presterar ungefär på sin nivå eller lite bättre så har man fått väldigt mycket bättre betalt ratingmässigt. Det känns så i alla fall, jag ska inte säga att det är så, men så har det känts. Spelar du däremot en tävling med lite lägre ratade spelare med så är det mycket, mycket svårare att få en hög rating.
Den känslan tror jag många delar med dig.
Mm. Så, men det är ju den måttstocken vi har för tillfället, och då får vi se hur vi kan använda den till bästa sätt, tänker jag.
Definitivt. Mm. Vi säger grattis till Hugo Fröjdlund för den sista EM-platsen, och jag knyter väl tummen lite löst här i fickan med att ha två teamkamrater från Nordic här med i NPO-truppen. Känns väldigt roligt att få lite representera dem också.
Precis. Jag kan nästan gratulera dig lite också då, Tommy, då.
Ja, men det tycker jag. Jag tror att vi har det. Tack för det. Vad säger vi om FPO då?
Mm. Det har varit mycket, mycket svårare. Och vi kan också börja med att säga att varför har vi väntat så här länge med att ta ut de sista platserna? Eller jag då, för från början fick alla spelare reda på att det skulle ske i början, mitten på juni. Men jag ville öppna upp för en spelare som inte hade möjlighet att spela någon större tävling innan.
Och, jag förstår.
Kunde gjort det också på MPO för PD, men då hade vi fått vänta ytterligare en vecka, om man säger så.
För han ska spela först Skellefteå.
Ja, precis. Han spelade lag-SM nu i helgen som gick väl. Mm.
Tog ett silver.
Ja, grattis till Umeå för den medaljen. Men vad gäller tjejerna så är det ju så att det har stått och vägt mellan Jenny Larsson, Rut, jag kan knappt uttala hennes namn, Schlissel. Josefin Johansson, Elina Rydberg och Amanda Lennartsson.
Ska vi bara ta det, få klarhet i det. Jag var ju väldigt mycket inne på att man kanske skulle försöka få Sofie till den här platsen när vi pratade om det i senaste avsnittet. Vill du bara liksom göra det klart för mig och för våra lyssnare varför hon inte har varit med i den här konversationen?
Ja, jag kan ju åtminstone säga det jag själv vet, och jag kan inte säga så mycket om bakgrunden, för det vet jag ingenting om. Sofie blev tillfrågad att spela EM i FB40. Ville inte detta, och så som jag har förstått det då, så var det samma sak som att hon då inte ville ha någon plats, eller fick ingen plats. Just den, det har jag inte riktigt grottat i ner mig, men eftersom hon inte ville spela FB40 så blev hon inte uttagen heller till FPO då.
Och det var väl en lite ledare, för det var jag hört också. Mm. Och det var därför vi var inne och pratade lite om dig avsnittet senast när vi lyfte EM-truppen också här, att hur tänker Kristiansson nu kring det här? Men det är skönt att vi får ett svar på det, varför hon inte har varit med i en diskussion kring det. För oavsett bakgrund eller inte, så tror jag att hon kanske har varit den starkaste medaljchansen på de sidan, oavsett FPO eller FP40.
Ja, hon kommer ju självklart vara med i diskussioner i framtiden om hon vill. Sverige har ju försökt att sätta rätt namn på rätt plats, om man nu säger så, för att ta så många medaljer som möjligt. För medaljerna har ju sen ett litet kvitto gentemot RF, eller har varit, för att vi ska få ett större ekonomiskt stöd. Därför är ju medaljerna viktiga.
Förstår.
Nog om det. Tjejerna, de som jag har räknat upp, är ju superjämna allihopa. Man tittar på rating, man tittar på vad de gjorde förra året, man tittar på vad de har gjort i år. Jag har tittat lite på deras styrkor och deras svagheter. Jag har frågat dem själva om deras styrkor och svagheter. Jag har frågat dem varför de anser att jag ska välja just henne.
Det är också en karaktärsfråga, liksom, att se vad man får för svar där.
Ja.
Allt är intressant som ledare.
Och det vi pratade om förut, så har åtminstone en av tjejerna som det inte blev sagt till mig efteråt att hon var besviken mest på sig själv för att hon inte presterat, och att den här, som man kallar det, uttagningsprocessen har kanske berört henne mer än hon trodde, och Det förstår jag, för det är inte så himla lätt att åka på en tävling och veta att ja, det här kan vara EM-platsen som ryker eller inte ryker, om man säger så. Mm.
Det blir som en oviss när vi var inne på det här med Raimos plats, att han visste ju när han gick in på SM-tävlingen att det ligger en plats i botten. Att hela tiden veta att man är aktuell för en uttagning till ett EM, men inte veta att okej, okay, det är nu det gäller eller det är nu det gäller, utan att hela tiden ligga och gnaga i bakhuvudet på en. Det kan ju göra en väldigt stark påfrestning på åtminstone det mentala.
Självklart, och det är väl något jag ska se hur vi kan förändra i framtiden för att ge klarare och tydligare besked och sådär. Vad krävs av dig som spelare för att du ska vara med i landslaget eller för att du ska få åka på EM? Nog om detta. Jag har självklart också frågat både Johan och Mattias om råd på mina egna synpunkter. För att vi är ju alla tre någonstans lite, kan åtminstone vara lite partymål i vissa, både med killar och tjejer som det har varit snack om. Mm. Så de bitarna har vi lagt åt sidan, och har man varit för partisk i någon utav personerna så har man inte uttalat sig om just den personen.
Mm. Klokt.
Valet har då fallit på Amanda Lennartsson.
Kul!
Tack!
Då får vi säga grattis till Amanda.
Det tyckte hon också, ska jag säga.
Ja, men det kan jag tro. Och jag antar att det var hon som inte hade kunnat spela några större tävlingar tidigare också, om man ser till tävlingar hon har gjort.
Nej, det var faktiskt Rut som jag väntade in. Amanda har ju spelat några tävlingar.
Hon var ju iväg i början på säsongen.
Ja, ja. Det som har egentligen varit den svåraste biten vad gäller tjejerna är att några av dem har åkt på vissa tävlingar, några av dem har åkt på andra. Och den sista lilla pusselbiten som jag hängde upp det på för att kunna styrka varför ska det bli Amanda och inte någon annan. Det var att den enda tävlingen när de alla har mötts, förutom Rut var inte med på den, men Jenny, Josefin, Elina och Amanda då placerade hon sig högst upp. Mm. Hon har alltså inte fått stryk av dem i inbördesmöte, kan man säga.
Precis. Det var väl lite det här jag och Nicke var inne på när vi pratade om det sista också, att liksom just svårigheten att välja mellan de här personerna. För vi var inne på samma namn och prata. Kanske glömde bort Ruth lite grann här, om vi ska vara lite sådana. Men vi kunde ju inte kanske enas om vem vi tyckte heller liksom var värd den här platsen. Så vi förstår verkligen alltså svårigheten i att tilldela den här platsen. Att det måste liksom ha avgjorts på en hårsmån.
Ja, så var det. Och jag måste ge en stor eloge till de övriga tjejerna, för de har faktiskt till mig åtminstone gratulerat Amanda. Om man säger. Sen har de säkert gjort det till henne också, men det vet ju inte jag någonting om. Men de har tyckt att det var ett bra val och att hon troligtvis kommer göra ett bra jobb på EM.
Tvivlar inte jag heller en sekund på. Och det är ganska intressant, för alla de här är ju samma liksom generationsspelare i sporten. Man har spelat ungefär lika länge och liksom följts åt på alla olika tävlingar under de senaste åren. Så de känner ju varandra väldigt väl och jag vet att de är tajta på sidan om också. Mm. Och att de stöttar varandra i vått och torrt oavsett. Så jättekul för Amanda och välförtjänt, får man säga.
Kul. Jag måste få fråga en sak till Christer. Alltså, jag och Tommy känner ju några av dem mer eller mindre väl, ska vi säga. Och det är därför jag tycker att det har varit svårt också att välja bland dem på något sätt. För att man liksom, ja, men jag tycker att den är lite bättre eller så. Det tycker jag
har varit
svårt.
Det är därför vi inte är förbundskapten.
Ja, nej, men så, ja, så är det ju. Och vi vill inte sabba relationen till någon heller. Men hur svårt har det varit att sätta det åt sidan? För du vet att tjejerna är tajta med varandra utanför banan också. Hur svårt har det varit att ändå någonstans ställa det åt sidan och titta på prestationerna och att till slut landa i ett beslut? Nu har vi fått förklaringen till beslutet och jag tycker att det är en jättebra, ett bra sätt att använda sig av för att sålla ut oss och landa i ett beslut. Men det måste ändå ha varit tufft. Nu har du haft Mattias och Johan till hjälp bland annat. Men Mattias är ju jävig på ett sätt för en spelare, kan vi säga. Och liksom Johan har ju som en övergripande roll fysiskt och jobbar liksom med fysiken på landslagslägena bland annat. Hur svårt har det varit att sålla ut liksom och landa i ett beslut? Jag tycker att det känns som en sjukt obekväm sits att hamna i.
Just vad gäller tjejerna så har det varit jättesvårt. Beslutet fattade jag idag 10-12 kanske.
Och för er som lyssnar så är klockan nu 9:10, så då vet vi hur färskt det här är.
Precis. Men något som jag ska säga, en av mina styrkor är att kunna lägga det personliga åt sidan och titta på ren fakta. Sen med det sagt är det inte säkert att jag har tagit ut rätt spelare, men för mig känns det som att jag har tagit ut rätt spelare just nu i alla fall.
Mm. Och sen, jag tror också i det här med att det måste man ju ta med sig också. Det har vi haft liksom i diskussionerna också till Linus prestation till exempel i USA nu. Han har haft en lite kragglig start på säsongen rent generellt med visumet och hela den biten. Liksom. Och sen när han kom över och började tävla så har det varit så. Men jag tänker att man måste liksom ge Amanda chansen också nu att åka ner på EM. Hon kanske har en supertävling och tokpresterar. Hon kan ha en superrisig tävling också. Och att säga, ja, men det här har varit jättetokigt. Ja, men man kanske måste, det måste få landa hos henne också. Att det ska inte vara att hon, det är en prestationssport. Men jag tror att man måste landa i att ja, men hon måste få chansen också att kanske prestera nu. Och man får titta på vad är det som har gått fel. Vad är det som har gått fel och liksom bryta ner allting. Sådär. Man hade ju på så sätt önskat att det var tätare landslagsuppdrag än vad det faktiskt är. Om man ser till tävlingar, de har ju lägre sånt som de åker iväg på och det här samarbetet som har varit med Finland och så. Men jag tänker just till tävlingar så hade man önskat att det fanns mera sådana på för landslag än vad det faktiskt är. Men jag tycker att det är ett bra val, och det hade nog sagt oavsett vilken spelare man hade tagit, men jag tycker ändå sett till de prestationer som hon har gjort och så där, så känns det som att det varit en bra lösning och ett bra val av spelare till EM som får tillsammans med Hanna då åka ner och representera Sverige.
Mm. Ja, jag hoppas det. Jag har väl satt upp en liten målsättning för Sverige att ta dubbelt så många medaljer än senaste EM:et då. Men vi får ju säga att det är två EM nu då givetvis, men det räknas ju som ett. Mm. Och förra EM tog Sverige ett guld och tre medaljer till, det vill säga fyra medaljer totalt. Så i år är målet två guld och minst åtta medaljer.
Det för ju mig till nästa fråga som jag har pådat ner här. Vilka medaljchanser ser du som störst? I vilka klasser?
Antagligen den största guldchansen ligger väl på mig själv i MP55. Mm. Nej.
jag visste inte. Åh, det där blev jobbigt för mig. Jag visste inte om jag skulle vara... Ja.
Lite sådär.
Det var tur inte det här var videopodd. Alltså.
Precis.
Åh, herregud. Ja. Nej, men, ska vi börja där? Vad tror du om dina egna chanser då?
Jag kommer vara extremt besviken om jag åker hem utan medalj. Jag kommer vara besviken om jag inte åker därifrån utan guld. Mm. De största hoten är svenskar. Det är Per Gylle och Rickard Kappeling. Det finns några andra, men jag ser att Sverige nästan har tre medaljer i MP55. Men då ska ju allt klaffa. Men
såklart.
Så är det.
Jobbet ska göras.
Ja.
Men känns det inte som att vi har en pall, en full svensk pall i MP40 också?
Inte riktigt. Då skulle jag säga att pallen är större chans i MP50 faktiskt. MP40 ja. Finns det några stackare som Jag har inte just nu har koll på, men det
vi pratar sagt. Väl KJ Naibo bland annat här och kanske till och med Hirsimäki, va? Finsk.
Jag har för dålig koll. Ja, KJ Naibo såklart, men han har bytt märke i år så han kommer inte att prestera.
Nej, men vi har ju en fransman som heter Sylvain Gouche som var stor på sin tid, vi säger 25-28 någonting i Open-spelare.
Helt nytt namn för mig. Oj.
Ja, jätteduktig. Sen har vi Nybo förstås och sen har vi de tre, minst tre svenska då ratingmässigt, Emil, Anders och Christian. Mm. Sen har ju Wahlman, han är väl kanske topp 10 ratad i den ålderskategorin då. Så det är klart att vi har mina kalkyler säger två medaljer i MP55, två medaljer i MP50 och två medaljer i MP40. Så har vi redan där sex medaljer av åtta.
Mm. Vad tror du om juniorerna då? Här vet vi att det inte bara kanske är den discgolfprestationen som har mycket att ge, utan att det är mycket kanske på sidan av, mycket intryck, och speciellt om man åker dit för första gången. Vad ger du juniorerna för chans?
Jag vill ju helst inte sätta någon press på någon av juniorerna, för jag har sagt till alla att de är där för att se och lära, och det är en helt ny sits för dem. Den enda som det inte är en ny sits för, det är Hjalmar. Mm. För han har nu den senaste tiden visat att han hör hemma i toppen i Open. Så han kommer nog ha ganska högt ställda mål och förväntningar på sig själv, gissar jag.
Det tror jag också. Så är han både som person och spelare.
Mm. Sen... jag tror att vi har en väldigt god chans att ta två medaljer på juniorsidan. Även om det finns en hel del finska spelare, tror jag det, som är högt ratade.
Ja, så får vi se vad NPO-spelarna kan ställa till med. Här är det ju alltid ett getingbo och liksom vad som helst kan hända, känns det som. På sin egen högsta nivå så kan alla de här spelarna vara med och slåss som medaljer, om man frågar mig. Inte minst Linus som har ett silver sedan sist det vankades. Så
ja. Ja, du har helt rätt. Det är så att alla spelare av dem som är åker från Sverige kan med rätt helg, om vi nu kallar det så, står faktiskt överst på prispallen. Och då bortser jag från rating, för det finns ju några som har väldigt hög rating där utav konkurrenterna då.
Såklart.
Men de har visat allihopa att de kan.
Definitivt. Vet du om EM kommer att sändas på någon livesändning, om vi ska dra det dit? Kan man följa det någonstans?
Min gissning är att det är Open, alltså, om vi nu kallar det Open EM då, där det är även i juniorer, där kommer det nog sändas, för jag har det går i Tallinn. Det känns som att de har ganska bra koll på läget och bra med resurser. Så där tror jag de kommer sända det på något sätt, via förhoppningsvis via någon av de här kanalerna som är ute och filmar som kan. Vad gäller Master EM som då ska gå i Ungern, man har lagt det i ett land.
Känns inte lika stor chans till livesändning där, va?
Nej, jag kommer nog nästan till och med lite förvånad om det är någon som är där och filmar spektaklet. Men man har ju valt att lägga det i Ungern för att försöka sprida discgolfen till de länderna som inte har så många medlemmar ännu. Men Open hoppas jag verkligen kommer filma.
Kul.
Jag kommer ju själv ha svårt att åka dit. Men vi ska se.
Kommer bli extremt intressant att få följa i alla fall. Jag har inte något mer. Jag har fått det du lovade och är såklart privilegierad och jätteglad över det. Har du någonting mer du skulle vilja tillägga i veckans avsnitt av Kedja ut, Christer?
Nej, jag tror vi har tagit fram det mesta.
Micke?
Nej, jag vill bara ställa anslaget stort lycka till inför det som kommer skall. Jag hoppas det ska vara en bana som passar våra spelare och att vi kan få se fina prestationer och att vi får åka hem med mycket medaljer. Det är väl det jag hoppas och önskar. Och så och även ett stort grattis till alla som har blivit uttagna, ska vi säga. Det är ju på prestation till stor del väldigt mycket. Så att, stort grattis till er också, såklart. Och varmt lycka till dig också, Christer, i ditt uppdrag som inte bara som spelare utan även som ledare då.
Tack så hemskt mycket.
Grymt. Och på de orden så får vi väl tacka för oss. Som sagt, stort tack, Christer, för att du ville gästa oss och stort lycka till, precis som Nicky sa. Tack till alla som lyssnar och tack till alla patrons som fortsätter oss eller som fortsätter att stötta oss. Och som vill ni, som Christer var inne på i början av avsnittet här, att vi ska följa honom till Maple Hill på eran bekostnad, så är det bara att ni steppar upp. Det är helt okej. Vi vill tacka Emil och Marcus för vinjetter, jinglar och grafik. Och stort tack, Nicke. Vi hörs. Ta hand om er där ute. Tack.
Hej då!
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.